Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är tredje årgångens evangelium för den 19:e söndagen efter trefaldighet, som vi läser i Johannes evangeliets 7:e kapitel från vers 40 till 52 i Jesu namn. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sa: han är verkligen profeten. Andra sa: han är Messias. Och andra: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. Tempelvaktarna kom tillbaka till överste prästerna och fariseerna, som frågade dem varför han inte fört hit honom. De svarade: aldrig har någon människa talat som den mannen talar. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? De svarade: är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer från Galileen. Amen. Låt oss be. Käre Jesus, kom du och strid för oss idag mot den onde som vill röva oss bort från dig. Lär oss att hitta kraften i ditt ord. Amen. Det var en väldig turbulens i Jerusalem. Det här som inträffade skedde under lövhyddohögtiden. Det var ungefär den här tiden på året, på hösten. Och det var sista hösten förrän Jesus blev korsfäst. Alltså ungefär ett halvt år före påsk. Han hade egentligen inte tänkt gå till Jerusalem, eller han sa åtminstone till sina bröder som frågade honom om han inte ska gå till Jerusalem, sa han: min stund har ännu inte kommit. De andra gick, men han röjde i Galileen. Sen gick han i alla fall, men i hemlighet. Och först när halva högtiden hade gått, då trädde han fram öppet och började undervisa. Och det var då som de här stridiga meningarna inträffade. Vi hör att de judiska ledarna, de frågar: varför i världen har ni inte tagit fast honom? Han ska ju dödas. Men svaret blir: men han är ju så annorlunda. Aldrig har någon talat så som han talar. Det var många som kom till tro på honom när han undervisade. En del sa att han är profeten. Det var benämningen på den som Mose hade utlovat. I 5:e Mosebok kapitel 18 står det nämligen så här: Herren din Gud ska låta uppstå dig en profet bland ditt folk av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Andra sa han är Messias. Namnet Messias var fullt av sprängstoff. Det var den smorde, den som skulle sitta på Davids tron, som skulle upprätta Davids tron igen, befria folket. Man tänkte ju sig då att de skulle befria folk, han skulle befria folket från romarna, från förtrycket, på ett yttre sätt. Det var ju en bra bekännelse. Petrus hade ju också en gång bekänt: du är Messias, den levande Gudens son. Och då sa Jesus: det här har ingen människa uppenbara för dig. Det är min himmelske far i himlen som har sagt åt dig att jag är Messias. Men det var sant. Att många räknade Jesus vara Messias kunde ju härledas också från de under som han gjorde. För att profeterna hade beskrivit hur Jesus, Messias, ska uppträda när han kommer. Och precis det gjorde Jesus också. Han undervisar också precis i enlighet med det som profeterna hade sagt att Messias ska göra. Man kunde alltså erkänna honom också från det som han uppträdde med till det yttre. Men många avfärdade honom och sa, han är från Galileen. Har ni någonsin hört om att profeten ska komma från Galileen? Han ska ju komma från Betlehem. De visade ju sin okunnighet där. De visste inte att Jesus faktiskt hade fötts i Betlehem. Det var inte lätt att vara med i stora rådet om man tvivlade på majoritetens ståndpunkt. Det fick Nikodemus erfara. Han hade ju besökt Jesus om natten och frågat honom om hans lära. Det som vi läser om i Johannes evangeliets tredje kapitel. Och nu försöker han lite mildra de här hårda tongångarna från stora rådet. Och säger man måste ju lyssna på andra parten, den som anklagas också. Det är en juridisk princip som gäller också i vår tid. Också den andra parten ska höras. Men då börjar man fatta misstankar, är du också en av hans lärjungar? Så ska man inte göra, det var politiskt inkorrekt att börja på något sätt försvara Jesus. Det stod alltså en andlig kamp kring Jesus. Och det är också det tema som vi kommer att ha för den här predikan i fortsättningen, den andliga kampen. Vi ska först se hur djävulen kämpar mot Jesus. Och sen ska vi också lära oss hur segern kan vinnas. Ja, det var verkligen en hård kamp kring Jesus. Många gånger läser vi om hur demonerna ansatte honom via människor som de hade besatt. Det var en fruktansvärd turbulens. Människor som skrek och som slängde sig i marken och rullade runt och allt möjligt. Och så var tala också de här onda andarna till Jesus så att man hörde att de visste att han var Jesus. Djävulen var rasande. Han satte upp all sin kraft på att försöka motarbeta Jesus. Men så är det också idag. När Guds ord predikas, då Jesus går fram, då går också djävulen fram. Är det underligt om Kristi trogna kyrka råkar ut för alla möjliga attacker? Nu tänker jag inte bara på de brutala, hemska attacker som sker i Nigeria och i Egypten. Där man attackerar kyrkor, oskyldiga människor. Utan jag tänker också på de andliga attacker som sker mera försåtligt. Attacker mot Guds ord. Attacker som undergräver familjerna, slår sönder sedligheten, moralen i det västerländska samhället som så länge har präglats av den kristna tron. Det farligaste är om djävulen får oss att anpassas till tidsandan. Då har han uppnått sitt mål och han kan lämna oss i fred. Han behöver ju inte attackera dem som redan hör till honom. De får ju leva till det yttre fredligt och bra. De blir populära, de har medgång i samhället, stryks medhårs av medierna. Den behöver man inte attackera. Men han attackerar de kristna på många, många sätt. Men vi ska komma ihåg, det är mycket farligare om vi har det bra på ett yttre sätt än om vi har prövningar. När vi har prövningar så drivs vi till Jesus. Till bön. För att hämta kraft där kraften finns. När det går bra riskerar vi att tro att vi har det bra som vi har det. Själva. Vi blir liknöjda och slöa i bönen. För några årtionden sedan var det mycket omdiskuterat. Ett dokument som Richard Wurmbrand lät ge ut. Som hette Recept för kyrkors förintande, en liten skrift, den finns i logosmappen för övrigt och rekommenderas. Richard Wurmbrand var en rumänsk luthersk präst som hade suttit 14 år i fängelse och blivit torterad, grymt torterad. Och han visar både med det här dokumentet och med erfarenheterna från den kommunistiska agitationen mot kyrkan att det värsta sättet att bryta ner en kyrka är att anpassa den. Jag kan citera från det här dokumentets strategi. Det är en anvisning som sändes från Kina till Kuba för att bekämpa den katolska kyrkan, och det står så här: för att bryta en kyrkas makt och göra den till ett lydigt redskap i regimens händer samt slutligen helt förinta den. Den bärande tanken är alltså att nedbrytningen inte sker brutalt genom att döda, genom att förgöra människor, utan genom att anpassa till ett antikristligt samhälle. Varifrån kommer angreppen på tron idag? Om vi koncentrerar oss på vårt eget land, där vi är i ungefär liknande situation som de nordiska länderna och de flesta västländer överlag, så ska jag peka på två områden där angreppen på tron har lyckats allt för väl. Båda de här samverkar och visar hur djävulen väldigt bra många gånger har lyckats med att förinta kyrkor i praktiken, trots att det finns i namnet. Men vi ska inte glömma att fråga oss vad vår egen andel är när vi tar del av de här två punkterna. Den första punkten är de andliga angreppen på tron. De har satts in både genom hårda attacker på Bibeln som ofelbar och auktoritativ källa för vår tro, och genom att indirekt misstänkliggöra Bibeln. Ett sådant sätt att misstänkliggöra det som står skrivet i Bibeln är evolutionslärans framsteg och triumfatiska genomsyrning av skolor och i stort sett all kultur, där man tar det för givet att allt har utvecklats från primitiva varelser, också människan, och att det inte alltså finns någon plats för Guds skapelse. Genom en uttunning av kristendomsundervisningen, både i skolor och i skriftskolor och i hemmen, så har motståndskraften mot den här uppfattningen försvunnit i stort sett. Man har inget försvar när man kommer med såna här idéer. Därmed har det också varit lätt för nya andliga strömningar att sätta in, för det har blivit omrum, och då människan ändå är religiös i naturen, så vill hon ha någonting istället. Det andra, det är den världsliga kampen, det som vi också kunde kalla tidsandan. Här ingår nedbrytningen av etiska värderingar som förbyggde på Bibeln, men som numera utgår från förnuft och humanism, alltså människan i centrum. Det är frågan om individens rätt till ett gott liv, fyllt av njutning, fram om familjen och omsorgen om barnen. Jakten på pengar och det som man kan skaffa för pengar står i centrum. Här finns ju följder på många områden. Om mitt liv försvåras av att vi får ett barn, så tar vi bort barnet. Människan fordrar att ha rätt att bestämma över liv och död i vardera ändan. När man tänker på det goda livet eller begreppet den goda döden, så menar man att människan också har rätt att bestämma när slutpunkten ska sättas. På grund av de här tankarna som går ihop med evolutionismen och den här tanken på att de starkaste överlever medan de svaga, så kan man bortse ifrån, så råkar allt flera ut för utslagning. Det gamla samhället som tog hand om familjer i många generationer, och där man också vidarebefordrar den viktiga kristna fostran från den äldre generationen till den yngre, genom att berätta, genom att sjunga. Den här är i många fall borta idag. Den kunskapsöverföring som har skett från mellan generationerna, den är omistlig. Men vad händer då om barnen inte får del av den i sina hem? Ja, det är en retorisk fråga, men vi kan var och en tänka. Då vi möter så starka fiender, så frågar vi: hur kan de besegras? Ja, då ska vi gå till Martin Luther med hans starka psalm, då han säger: vår egen kraft är här för svag, vi vore snart nedgjorda. Men han har också receptet var kraften finns. Men för oss går till strid och slag vår hjälte, Herrens smorda. Här har vi nyckeln. Herrens morda, det är just han som presenterades i vår text. Månne inte han är Messias. Det var olika meningar om honom. Han bär namnet Kristus Messias. Han bär också namnet Herren Sebaot, väldig i strid. Det är han som kämpade segern för oss på korset. Han som var till i Guds gestalt, som Paulus skriver i Filipperbrevets andra kapitel. Men som ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Där har vi segern, framställd i ett nötskal. Segern bestod i att han bekämpade djävulen. Han betalade den skuld som djävulen med all rätt kunde framställa som anspråk på oss var och en. Att vi är djävulens egendom, därför att vi har syndat mot Guds lag och Guds lag är obönhörlig. Ja, djävulen har rätt. Men så kommer Jesus, så tar han syndarna på sig, hela världens synder. Och så gottgör han för dem, han betalar för dem, stryker ut skulden och så går budskapet ut över världen. Din synd är borttagen för i Jesu död. Det här är den seger som har besegrat djävulen. Därför så får vi tack vare honom bekänna att vi är hans egna. Inte för att vi har blivit köpta med guld och silver utan med Jesu dyra blod och blivit hans egna och får höra honom till i tiden och i evigheten. Ja, när Jesus gick omkring på jorden hade han ännu inte gjort den här insatsen. Och därför var djävulen så hård mot honom. Försökte få honom på fall på olika sätt. Han försökte få honom bort från Guds plan. De vaktade på honom då han botade sjuka. De försökte snärja honom i listiga frågor. Då det började hetta på allvar sökte de efter tillfällen att ta honom till fånga utan att människorna skulle märka det. Men, märk väl, Gud hade bestämt en tid när det skulle ske detta på korset. Det var inte människorna som planerade tiden. De kunde ingenting göra innan den dagen kom när Gud hade tänkt det så. Och då när han hängde på korset, då var han ingalunda maktlös. Fast soldaterna sa, stig ner från korset så får vi se om du är Guds son. Ja, visst kunde han ha gjort det. Men då skulle han inte ha kunnat betala syndaskulden. Därför gjorde han det inte. Han blev lydig in till döden. Och när han hade dött så måste också hans fiender erkänna att han var Guds son. Det är så segern kan vinnas. Den har redan vunnits för oss. Våra synder är förlåtna. Vi är rena och har rätt att komma till himlen för Jesus skull. Då han kallar oss. Ändå är det ju så att djävulen går omkring för att söka vem han kan sluka. För vi kan ändå inte säga att kampen är slut. Vi lever ännu i denna värld där djävulen går omkring och rasar. Och då finns det två saker att säga om det. Det ena är att den som hör Herren till är verkligen trygg i hans händer. Djävulen kan inte skada den som vilar i Herrens armar. Men den andra sidan är att det finns en risk. Vi kan komma bort från Herrens armar och händer. Risken består alltså i att vi vänder oss bort och förkastar Guds nåd i Kristus. Den risken varnas vi för om och om igen i Bibeln. Faran är att vi tappar bort Jesus i våra liv. Därför ska vi till sist fråga, vad har Jesus för plats i våra liv? För att leva i trygghet i den andliga kampen behöver vi den kraft som kan hålla stånd mot djävulens listiga anslag. Det är Guds ord. Och jag vill peka på tre nivåer där det här behövs. Det första jag vill peka på, det är i församlingen. Då tiden som tillgång blir allt knappare och individualismen allt starkare ska vi värna om vår kristna rätt att sluta oss samman i bön, predikan och sång. Det handlar om en prioritering. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, säger Hebreerbrevet. Det betyder att vi ska slå vakt om de tillfällen att samlas som vi har. Eller som vi skapar, där vi får lyssna till Guds rena ord. Och vi ska också undvika och varna för alla sådana sammanhang där Guds ord inte hålls i respekt. Eller där man tillåter sammanblandning av det rätta och det falska. För där finns det gift. Och det giftet kan söva in oss, skada oss. Det andra planet är våra hem. Ett kristet hem behöver husandakter med Guds ord och bön. Som fäder ska vi ta ansvar på allvar att undervisa vårt husfolk. För det mesta är det ju nu barnen, eftersom vi sällan har tjänstefolk i våra hus som det var på Luthers tid och förr i tiden här också. I den takt som skolornas kristendomsundervisning försvagas är det familjernas och speciellt fädernas ansvar att kompensera den. Ta katekesen till heders i hemmen. Och det tredje, inte minst, behöver vi själva leva av Guds ord. Ett gammalt sätt är att lära det utantill. Mose inskärper en metod som är precis lika pedagogisk idag som under ökenvandringen, fastän den moderna pedagogiken säger det är föråldrat. Den pedagogiken är nedtecknad i femte Moseboken 6. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den här metoden borde vi sätta i system allt mera. Sätt upp bibelorden på badrumsspegeln. Man lär sig när man står och borstar tänderna mer och mer. Byt om de här orden då och då så får ni en standard uppsättning. Och det här är också en resurs som vi ska överföra till våra barn. Ni barn, ni ska lära er bibelord utantill. Det är viktigt. Ska väl människosonen finna tro när han kommer? Så frågar Jesus en gång. Vi ska fråga oss om vi är redo att möta honom när han kommer. Den som hör Herren till är säkert förvar, för han har makt att bevara oss. Därför ska vi hålla oss nära honom och inte släppa in den ondes förförande röst för att föra oss bort från Jesus. Då ska han också ta hand om oss, som han själv säger. Nu ska ni lyssna noga, för finns det ett härligare ord än det här. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.